Här på Placera tar vi inte julledigt utan vi rullar vidare för ännu en Placera-podd. Och jag säger välkommen till dig, Kristina Engelen. Välkommen!
Tack så mycket!
Du har startat Facebookgruppen Tjejer som gillar aktier och den har över 21 000 medlemmar på Facebook. När startade du det här och varför gjorde du det?
Ja, det var ungefär 5 år sedan och jag hade liksom inte så många andra kvinnor att prata med. Jag var med i ett antal andra Facebookgrupper och tyckte att jargongen där inte var så där jättetrevlig. Stämningen var lite trist och man kunde liksom inte ha för enkla frågeställningar utan att bli dumförklarad. Och då fick jag rådet av en kompis att varför startar du inte en egen grupp för bara tjejer? Och då tyckte jag ju först att det lät ju konstigt, varför ska jag ha en grupp för bara tjejer? Vi borde ju kunna samtala med varandra allihopa, men så gjorde jag det ändå och bjöd in några tjejer som i sin tur bjöd in sina kompisar och så har det blivit lite som ringa på vattnet. Så nu är vi ju nästan 22 000.
Och vilka är de vanligaste frågorna som dyker upp i den här gruppen då, skulle du säga?
Ja, alltså det är ganska mycket allmänna frågor om börsläget. Hur ska man se det här? Kommer det en börskrasch? Eller ska jag verkligen köpa aktier nu när börsen är på toppen? Och hur ska jag tolka omvärldsfaktorer? Vad kommer oljepriset innebära för mina aktier? Hur olika händelser i företagen påverkar den investering man har gjort, som nyemissioner till exempel, eller uppköp och sånt. Och sen finns också mycket, mycket frågor kring vanligt sparande för sin egen pension eller för sina barn och barnbarn, hur man kan tänka där och lägga upp ett sånt sparande. En hel del diskussioner kring riskspridning i portföljen. Man vill ju gärna ha lite återkoppling från andra då, hur man har gjort, om andra tycker att man har spridit riskerna bra eller om man saknar någonting i portföljen eller någonting sånt. Och sen kan det komma diskussioner och frågor kring analyser och artiklar man har läst i tidningen. Till exempel att man behöver lite kompletterande svar från andra så att man förstår exakt vad det innebär. Mycket diskussioner kring etiska värderingar och välja aktier med det som bas. Alltså jämställdhet, miljö, mänskliga rättigheter och såna här saker. Mycket sånt har vi faktiskt i gruppen också.
Listan över officiella trådar om aktier, den är ju ganska gedigen måste jag säga.
Ja, med tanke på att vi har bortåt 800 aktier på börsen så skulle man ju i teorin kunna ha en tråd per aktie. Men jag försöker ju starta trådar då kring ämnen som jag ser att det finns ett större intresse för. Så att man också kan komma tillbaka. För att om en fråga dyker upp för 15:e gången så kanske man inte får så många svar. För att de som har svarat tidigare tycker att den finns ju redan, den här frågan. Och då kan det vara bra att ha officiella trådar så att man också kan se vad man har sagt tidigare. Det är rätt intressant att följa just kring aktier, vad som har hänt i historien och hur man har tyckt under olika tider kring en viss aktie. Så kan man lära sig en del av det också.
Jag tycker att det är ganska generellt en hög nivå jämfört med andra grupper faktiskt, tycker jag. Både på stämning och även i viss mån nivå på frågorna också. Om man jämför med andra. Och just att den handlar inte så mycket om andra områden av ekonomin heller.
Nej, precis. Utan vi har ju nischat gruppen ganska mycket så att den handlar om börs, aktier och fonder och det sparandet man vill göra med de här värdepapperna. Ekonomi annars är ju ett väldigt brett ämne. Men då kan det ju gärna bli allt för brett och kanske inte så intressant för alla i gruppen.
Du håller också kurser?
Ja.
På din fritid, ska tilläggas.
Ja,
allt det här
precis.
Är på fritiden.
På min fritid. Jag är ju aktiv inom Aktiespararna så att jag kör en hel del kurser via Aktiespararna. Både i Västerås där jag bor men även på andra orter där jag blir inbjuden att hålla föreläsningar och kurser. Och sen ibland arrangerar jag saker på egen hand också när jag tycker att det är extra roligt.
Du träffar förstås jättemånga och pratar med dem i Facebookgruppen och allting. Men jag tänker, det finns ju ganska många som har bränt sig på aktier tidigare. Ja. Framförallt de som kanske är lite äldre. Nu har ju även börsen gått väldigt bra under väldigt lång tid. Vad brukar du säga till dem?
Det är ju väldigt svårt att liksom säga till någon som brände sig i IT-kraschen och finanskrisen att ja, men vad då, kom igen, det är bara att fortsätta. Det är ju ganska känslomässigt det där, och jag kan ju inte tala om för någon annan vad de ska göra, men det finns ju ingen som vet vad framtiden ger oss. Även om börsen går bra idag så kan det ju komma en finanskris någon gång i framtiden, och det ska man vara medveten om. Det är en risk att investera i värdepapper. Samtidigt så tycker jag ju också att det är det bästa sättet att spara just nu, i och med att man får en ganska bra avkastning. Sparkonton, där händer det ju inte särskilt mycket alls. De flesta sparkonton har ingen ränta alls. Visserligen ligger pengarna kvar på sparkontot, det är ju inte börsen som har hand om dem då. Men jag tycker det är lite kul att se pengarna växa också.
Hur och när började ditt aktieintresse?
Ja, det är en ganska lång historia. Jag hade redan sparintressen under tonårstiden och hade alltid ett mål med vad jag skulle göra med sommarlovspengen och sådär. Och när jag blev 18 sen så hade jag läst någon artikel i en tidning om det här med aktiehandel och tyckte att det där var väldigt spännande, så att det ville jag veta mer om.
En oartig fråga, vilket år var det här då, så man kan sätta det i...
88.
Ja.
Så det var länge sedan.
Så efter den stora kraschen på 80-talet.
Ja, precis. Och då bokade jag en tid på banken med en bankman som jag tyckte skulle hjälpa mig med att öppna ett sparande med aktier. Och han sa rakt på sak att det där är ingenting för en liten flickitös, utan det är bara männen som håller på med sånt. Och efter mycket om och men så fick jag lägga mina sparpengar i ett sparkonto och en allemansfond, bankens allemansfond.
Mm.
Jag var jättebesviken efter det, men det lustiga är att människor oftast lyssnar till sin bankman. Men går man till en läkare till exempel så säger läkaren att nu måste du sluta röka eller nu måste du gå ner i vikt och så vidare. Då går man oftast till en annan läkare, för man tycker att den här läkaren vet inte vad de håller på med. Medan bankmannen litar man blint på, och det gjorde jag ju också. Tänkte jag, men säger han så, då är det så. Men då gick jag istället och smög med mitt intresse, för jag tappade ju inte intresset helt. Så småningom så började jag jobba och såg att det låg sån här Dagens Industri på fikarumsbordet. Men i och med att det där inte var någonting som tjejer skulle hålla på med, så kunde inte jag bara stå där i fikarummet och öppet titta i tidningen, utan jag tog med den där under armen och smög in på toaletten och läste den.
Ja.
Så jag smög med mitt intresse i många år. Och så småningom då, det kan ha varit, ja, det är nog ungefär för 18 år sedan, så hade jag en bankkvinna på banken, och hon tyckte absolut att jag skulle testa. Så vi öppnade ett depåkonto, och så skulle jag köpa min första aktie. Och då hade jag ju läst på att man ska köpa det man känner till. Och då tänkte jag, det bästa jag känner till, det som jag känner till mest, det är ju bolaget där jag jobbar, alltså ABB. Och så hade jag ju ingen som helst kläm på det här med courtage och avgifter och sånt. Så att jag köpte en ABB-aktie för 60 spänn eller vad det var. Och dagen efter så fick jag en chock, för det stod minus 99 kronor på mitt konto. Och då fick jag ju lära mig då den hårda vägen att det kostar ju courtage när man handlar. Det hade jag ju inte läst i någon av de här artiklarna och analyserna. Det står ju ingenting om courtage i det. Så alla de här små sakerna har jag fått lära mig själv. Och så småningom så började jag ju läsa böcker och lära mig mer. Sparade i små belopp för att jag ville lära mig det hela från grunden. Jag hade heller inte så jättemycket sparpengar som jag kunde lägga undan, så att det fick ju bli lite då några aktier. Och ja, de senaste åren så har jag ju upptäckt att det finns ju faktiskt föreningar man kan gå med i. Så jag gick med i Aktiespararna och tyckte att det var så pass roligt, så jag har också blivit ganska aktiv i föreningen Och just nu är jag ju ordförande i Västerås lokalavdelning för aktiespararna. Så att det har varit en väldigt lång sträcka till dagens nivå. Men det var väl värt det. Jag tycker det är en av mina roligaste hobbys.
Så från Dagens Industri på toaletten då i smyg till ordförande i den lokala aktiesparklubben.
Ja, precis.
Har du någon särskild investeringsstrategi?
Ja, så jag jobbar ju heltid på ABB fortfarande, så att jag kan inte sitta vid skärmen hela dagarna. Utan det mesta sker så att säga på kvällen då efter börsen, och jag tycker det är ganska skönt att slippa ha en massa stress, och jag är ganska långsiktig i mitt investerande och har byggt upp en portfölj med ett 40-tal aktier då, som ger utdelning. Och utdelningen har jag då utspridd över alla årets månader. Inte lika mycket varje månad, men jag har utdelning varje månad. Och den här utdelningen, den återinvesterar jag i nya aktier. Och det kan vara samma aktier jag fick utdelningen ifrån. Eller någonting som ligger framåt i tiden där den aktien inte har gett utdelningen. Så hinner jag ju köpa fler aktier inför den utdelningen. Eller det kan vara så att det är en aktie som jag känner att den här är det extra stort intresse kring just nu, eller att det händer spännande saker i bolaget, och då kan jag vilja köpa lite fler aktier i den. Men det är oftast då aktier som redan finns i portföljen.
Och vad är dina favoritinnehav?
För tillfället, ja precis. Favoriterna är inte nödvändigtvis de som har gått bäst, men det är de som jag haft längst. Och jag gillar ju investeringar som bidrar till vår hälsa, vår livskvalitet, arbetsmiljö och vanliga miljön runt omkring oss. Och favoriterna just nu, det är nog Nibe. Det är ju en sann entreprenörsfirma med en fantastisk vd där i Markaryd.
Jag gillar, som också har gått väldigt bra.
Ja, den har gått väldigt bra under många år. Och AstraZeneca gillar jag också. Sen har jag ju aktier i Aarhus Karlshamn som jag gillar. Det är ju en väldigt nischad verksamhet inom vegetariska oljor och fetter för livsmedelsindustrin, och där är också väldigt mycket miljötänk involverat som jag tycker om. Och sen Axfood, de har ju en fantastisk idéspruta i sitt företag. De har väldigt mycket idéer och grejer kring hur man kan förbättra miljö och även hälsa, det vi äter och så, och hur vi kan förändra saker. Jag har även Eolus Vind tycker jag om, och det är ju då relaterat till ny förnybar energi till exempel, som är ett område som jag verkligen gillar också. Så det är lite sådana typer av investeringar jag gör. I min strategi så brukar jag också säga att inget innehav får vara mer än 5% av totala portföljen, just för att det inte ska bli för stor övervikt på en viss aktie. För det kan ju lätt bli så om en aktie går väldigt, väldigt bra, att den tar över handen i portföljen, och då blir den en större risk helt plötsligt. Om det sen helt plötsligt går dåligt så påverkar det börsen väldigt mycket. Eller min portfölj rättare sagt. Så jag har satt sådana gränser också.
Och vad säger du då till de som undrar varför de ska börja handla i aktier och inte hålla sig till fonder?
Ja, alltså rent spontant, det är jätteroligt med aktier. Men man förväntas ju kunna få en bättre avkastning med aktier. I alla fall är det som man läser överallt. Alla lyckas ju naturligtvis inte med det. Men man har ändå en bättre chans till en fin avkastning. Och sen det jag tycker är intressant är att man vet exakt vad man köper. För en fond så vet man vad de största innehaven är, men man vet inte allt. Så man köper lite grann en black box. Och när du väljer dina egna aktier så kan du verkligen välja ut det som du har som största intresse, till exempel. Att det blir en mer personifierad investering. Att det är någonting, du kan lägga dina pengar i någonting som får dig att sova gott om natten, till exempel. Så just den här flexibiliteten tycker jag är en viktig faktor. Men det innebär ju också att du måste lägga ner lite mer tid på ditt sparande.
Och hur tycker du man ska göra då om man vill komma igång?
Ja, Det är inte så dumt att läsa på lite grann om grunderna. Alltså jag kastade mig ju in på börsen där och köpte en aktie utan att veta att det även kostar courtage och sånt. Och det är ju lite tråkiga erfarenheter som visserligen inte kostar en förmögenhet, men man kan ju faktiskt undvika dem. Om man läser på lite grann grunderna. Man kan gå en kurs till exempel. Aktiespararna erbjuder ju väldigt mycket sådana, eller unga aktiesparare och så.
Du har skrivit ett kompendium som finns i den här gruppen också.
I min grupp har jag ett kompendium på 80 sidor drygt där jag visar allting kring grunderna och hur man öppnar ett konto, vilket konto man ska välja, hur man räknar courtage och även hur aktiehandeln fungerar, lite grann om fundamental och teknisk analys, och jag har även en lång lista med tips på intressanta bloggar man kan följa, poddar som den här podden till exempel.
Den är inte med!
Är den inte med?
Nej.
Då måste jag revidera dokumentet.
Ja, jag tycker det.
Och böcker som är bra att läsa, och även webbsidor, för att det finns ju en hel del information på nätet där man till exempel kan göra en fiktiv portfölj och följa upp den utan att man har investerat pengar, men man kan låtsas så här i början innan man kan det och vågar sig ut på börsen. Och sen tycker jag det är viktigt också att man ser över sin ekonomi lite grann. För att pengarna man lägger på börsen ska ju inte vara någonting man ska ha för någonting annat. Alltså det är totalt tabu, anser jag, att använda pengar som är tänkt för hyran eller dagisavgifter eller elräkningen eller någonting sånt. Utan det som är kvar efter att allting är betalt och så, de pengarna kan man använda för sparande. Och då tycker jag det är bra om man gör en budget månadsvis där man lägger in alla sina utgifter och även tänker på att man vill ha pengar för att gå fika med kompisen och kunna köpa ett par skor och sånt. Och det som då finns kvar under strecket, förhoppningsvis har man någonting kvar där, de pengarna får man bestämma sig då, vilket, för det kommer vara olika varje månad, vilken slant man så att säga kan lägga varje månad, och så kan man lägga in ett autogirosparande som för över de här pengarna direkt på lönedagen och in på ett konto där man vill köpa värdepapper. Gör man det först i slutet av månaden så har man oftast inte de här pengarna kvar, för att vi är ju så människor att vi gärna använder pengarna tills de är slut. Och i slutet av månaden så är det inte många som har samma slantar kvar som i början av månaden. Så mitt tips är att man för över de pengarna direkt på dagen man får sin lön, så har man det bästa sparandet.
Jag tänker att det är bra att veta lite sådär, men om man som är lite nybörjare, det kanske är bra att sätta igång också, för det finns ju fantastiskt mycket saker som man skulle kunna lära sig.
Men absolut, och man lär sig väldigt mycket av att försöka. Och på det viset tycker jag det är så bra att det finns mäklare nu för tiden där man upp till ett visst belopp kan handla gratis. Alltså courtaget är noll. För då gör det ingenting om man har satsat en hundralapp och det går snett. Eller, man kan verkligen testa med små belopp utan att man sabbar allting och tappar sugen och så vidare. Och ångrar man sig samma dag, ja, man säljer innehavet igen och ingenting händer så att säga. För jag tror att man ofta kan bli väldigt, vad ska man säga, skrämd ibland om någonting händer som man inte har räknat med, och då backar man ur och så vågar man inte gå tillbaka, och det är lite synd.
Och vad skulle du säga är det liksom vanligaste nybörjarmisstaget upplever du?
Ja, det tror jag nog är att man tar tips av andra. Det här har jag som grundstomme i min grupp, att man inte ska ge aktietips. Alltså om någon frågar, jag skulle vilja veta vilka bolag som håller på med ishockeyutrustning. Ja, då är det en fråga där det kan komma massor med olika förslag, och då får ju den personen läsa vidare. Men just sådana här inlägg som att in och köp den här aktien nu för att det händer det här och här och den kommer gå upp 100 kronor i veckan och allt. Det vill jag inte ha i min grupp, för att tyvärr påverkar det andra alldeles för mycket. Man kan naturligtvis tycka att det är var och ens ansvar att ta reda på saker, men i en sån här grupp där man ändå tycker att man är ett slutet forum och alla vill allas bästa, så lyssnar man ändå på såna här tips även om man inte borde. Och då tycker jag det är bättre att själv veta vad man investerar i och varför. Jag brukar säga så att jag ska kunna väcka vem som helst mitt i natten och fråga, varför köpte du den här aktien? Och då ska man kunna svara, jo det är för att. Och inte säga, ja men grannen tipsade mig om den.
Tror du att det är vanligt att man inte riktigt skiljer på bolaget och aktien?
Ja, det tror jag. För att många gånger så kommer ju såna här kommentarer. Ja men rapporten var ju så bra, varför går aktien så dåligt? Och det är ju lite svårt att förklara. För jag menar, aktien är ju en del av företaget men de hänger inte nödvändigtvis ihop. För att det som händer på börsen är ju oftast
kortsiktigt knutet, framförallt.
Det är kortsiktigt men också knutet till vår psykologi. Det är vårt agerande på börsen. Jag menar, det är alltid tillgång och efterfrågan som styr vad priset blir. Och är det många på börsen som då var missnöjda med rapporten eller någon analytikers prognos inte uppfylldes och så vidare, då går ju många och säljer. Och då sjunker priset. Medan rapporten fortfarande visade bra siffror. Och det kan ju vara väldigt svårt att greppa.
Och vilka aktier ska man välja då? Jag upplever att ganska många som är nya kanske satsa på bolag som inte ens gör vinst eller som har liksom väldigt stort fokus på sig i media men som kanske inte är den man kanske behöver satsa på när man är ny eftersom att de oftast är väldigt riskfyllda. Hur känner du?
Ja, alltså jag upplever att många är inne på olika forum och läser och småbolagsaktierna har nog oftast de största forumen där det skrivs mest. Och en del är ju väldigt duktiga på att framhäva sina åsikter och berätta och få det att låta väldigt, väldigt äkta och så. Så man faller nog dit på det ofta. Sen så bär det ofta emot också att köpa en aktie som kanske kostar närmare 1000 lappen när det finns aktier som kostar 2 kronor.
Och egentligen spelar det förstås ingen roll.
Det spelar ingen roll, men det ser ju roligare ut på kontot om det ligger 20 000 aktier där istället för bara 2 eller någonting sånt där. Det är också psykologiskt. Men sen har det också mycket varit så att man har fått tips om att man ska köpa stabila bolag som H&M till exempel. Det har ju varit så länge. Nu kanske man inte hör det lika ofta längre, men förr var det så. Att börsens stabilaste bolag är H&M och det kan man ju aldrig veta. Det kanske är så idag. Men man vet ju inte vad som händer i framtiden och det har ju verkligen visat sig H&M. De har ju tappat mycket. Jag menar, den kostade långt över 300 ett tag. Och det gör den ju inte idag. Och mycket händer där. Det gäller ju att företagen man tittar på följer med i utvecklingen både i de trender vi har på marknaden men också vad konkurrenterna gör och att man har produkter och tjänster som kunderna vill ha så att säga. Men jag själv brukar inte förespråka att man ska handla på en viss börs eller handelsplats. För mig själv så blir det ju automatiskt så att ett av mina kriterier är ju att det ska vara utdelningsbolag. Då är det ju väldigt många av de här väldigt små bolagen som försvinner. Men det finns även utdelningsbolag på Spotlight till exempel. Om jag då skulle tycka att det vore ett bra bolag så har inte jag någonting emot att investera där. Men jag försöker läsa på mycket om bolagen och bilda mig en uppfattning kring saker runt omkring, inte bara siffrorna utan även annat.
Och nu har det varit ganska mycket fokus på framförallt kanske amerikanska aktier. Tycker du att man ska vänta med att investera i utländska aktier?
Ja, alltså dels så heter ju alla termer annorlunda på engelska och nyckeltalen. De räknas inte alltid på samma vis heller. De har ju lite annorlunda redovisning känner jag. Man kanske inte har tillgång till lika mycket företagsinformation heller. Så det kan vara svårt dels att sätta sig in i företagets verksamhet och ekonomi. Och sen har man ju en valutarisk knuten till det också som man måste tänka på. För de aktierna handlar man ju en annan valuta. Och den kan variera precis som att aktiekursen varierar. Så man har ju 2 saker som varierar helt plötsligt.
Och en extra kostnad också då.
Och en extra kostnad för kortaget oftast högre. Så att jag skulle nog kanske vänta med det tills man känner att man är riktigt varm i kläderna med aktiehandel i svenska aktier. Men absolut kan det vara kul att ha någon utländsk aktie.
Och hur ska man då tänka kring den risken som man tar? Ja. Hur mycket ska man vara beredd att förlora när man ändå går in i aktiemarknaden?
Ja, och det där är ju så väldigt individuellt. För att ställer du en fråga så här, ja, hur mycket kan du tänka dig att förlora? Då är det ju många som säger, ja men alltså hälften, jag kan nog absolut gå ner till 50% minus, det är nog inga problem. Men den dagen det händer och du har det här knuten i magen, då känner du inte att minus 50% är okej. Utan du kanske redan börjar oroa dig när det står minus 10 eller minus 15. Och man måste själv bestämma var man sätter sin gräns. Alltså man måste kanske omsätta det här i siffror och se. Procent är ju lite svårt att greppa, men kronor, vad betyder det för mig, kronor? Känns det här okej eller inte? Det är också som när man har en sån här surdeg i sin portfölj som har legat där med stor minusmarginal hela tiden och man vågar knappt gå in i den här portföljen och titta. Ja, då är det ju strutsbeteende att låta den ligga där. För att det är inte säkert att den någonsin kommer reparera sig. Det är ju lite årskurs 7 i matematik, procenträkning. Om en aktie har backat 50% så behövs det 100% värdeökning innan man är tillbaka till den där nivån man var innan. Och då får man ställa sig frågan, är det realistiskt eller inte? Många tycker att jo, men det där kan vi hämta igen. Ja, men då är ju den risken okej. Men om man själv tycker att det där är inte realistiskt, det tog mig ju ändå x antal år att komma till den nivån jag hade innan, då kanske man ska fråga sig om man verkligen ska ha kvar den aktien. Men det är väldigt svårt för andra att svara på.
Man kan fråga sig om man är beredd att köpa mer av den aktien till det priset idag. Och då kanske det kan vara värt att ha kvar den, då kan man tänka sig.
Och det är ju samma fråga man kan ställa sig också vid nyemissioner. För att en nyemission dyker ju oftast upp när företaget behöver pengar i någon form. Och det kan ju vara när ett företag vill köpa ett annat företag. Eller lansera en ny produkt. Eller helt enkelt har pengarna tagit slut. Och då måste man själv bestämma. Vill man vara med där? Ser jag att om jag köper fler aktier, blir det någonting positivt av det eller inte? Så det finns alltid mycket man får fråga sig själv kring risk.
Man kanske ska bli bättre på att realisera sina förluster.
Så är det alltså. Om man ställer frågan på en sån här föreläsning, vilken aktie man säljer helst, om man har minusaktier och plusaktier, då är det, de flesta säger, ja men jag säljer ju mina plusaktier för att ta hem vinsten. Och då blir man sittande med surdegen. Det borde ju vara tvärtom. Att man tar sin förlust och accepterar att det här var ingen bra investering. Och så flyttar man de här pengarna till någonting som förhoppningsvis agerar bättre.
Och tycker du att man ska sätta upp regler för sig själv i sin handel? Att man ska tänka att när det gått ner upp eller ner si och så procent, eller hur tycker du man ska tänka kring det?
Ja, alltså det är inte dumt att göra det, för att vi människor rycks med av andra. Och särskilt när det har gått bra, om man har haft ett antal affärer som har gått väldigt bra, då tar man gärna ut svängarna och testar lite mera. Kanske kör lite lucky look och skjuter från höften. Men har man regler att hålla sig vid, då får man hjälp av det i de här lägena där man kanske lockas att göra annat, eller när man är osäker, hur skulle jag tänka om man går tillbaka till sina regler, just det, jag hade ju som krav på mig att jag skulle sälja när det var så här och så vidare, och då följer man de reglerna, så borde det vara enklare då att göra rätt. Sen kan ju ens regler vara fel så småningom, det visar sig. Jag menar, har man en strategi så kanske det ska vara ett levande dokument som man förändrar vart efter man till exempel har en växande portfölj och hur mycket tid man har att lägga ner och de här andra förutsättningarna. Men jag tror att det är bra att sätta upp regler för sig själv.
Och hur ska man då tänka kring, ibland kanske man får en klumpsumma, man kanske får en bonus, man kanske får ett arv. Det vanliga kanske är att man månadssparar, men det kan ju också vara en kombination av det här. Vi pratade väl lite inne på courtage. Courtaget kan ju vara densamma oavsett om du köper aktier för 500 kronor eller för 50 000 kronor.
Ja.
Hur ska man tänka kring det?
Ja.
Att liksom pytsa in i marknaden över tid, eller ska man gå in med klumpsumma?
Alltså, det hänger nog också kanske lite grann ihop med hur erfaren man är. Alltså, som fullständig nybörjare, säg nu att du får ett arv på 1 miljon kronor och så har du egentligen inte handlat med aktier förut. Då kanske du inte ska slänga in hela din miljon på börsen direkt, utan man lär sig med en liten delsumma av det här och resten ligger på ett sparkonto under en tid. Är man däremot van, en van aktiehandlare, så ser jag inget hinder att faktiskt investera den här stora summan med en gång om man känner att man vill det. Månadssparande tycker jag är jättebra, för att det blir lite trist om man känner att man måste spara ihop en summa först innan man kan ut på börsen. För att de flesta tycker det är jättekul att shoppa aktier. Alltså just det här momentet när man klickar köp och man ser att ordern går igenom. Man går direkt in på sin portfölj och tittar, nu ligger de här aktierna där. Om man måste vänta ett halvår innan man får göra det nästa gång, då är det lätt att man tappar sugen. Så har man mindre belopp att handla med, det gör ingenting. Det är bara ut och handla för den här 100-lappen eller 200 spänn. Så småningom växer ju den här summan och blir större och man kan handla för större belopp. Någonstans måste man ju börja.
Man håller lite koll på courtaget då.
Ja, men precis. Och då tänker jag mig att de som handlar med små summor kanske har ett sånt här courtagefritt konto.
Just det.
Ja.
För att hålla intresset uppe helt enkelt,
ja,
så är det bra att göra fler.
Precis, och handlar man en gång per år, då kommer man heller aldrig in i det här. Jag menar, man vill ju känna sig van vid det här och inte vara orolig för vad man gör varje gång. Utan övning ger färdighet, heter det ju. Och då kan ju affärer varje månad vara en bra övning, även om det inte är stora belopp, tänker jag.
Och hur vet man när det är dags att sälja? Vi har varit inne på att man ska sälja av om det blir en för stor del av portföljen.
Mm.
Men också om det är en surdeg, så ska man inte vara sentimental eller onödigt envis. Utan
precis,
faktiskt ta den här förlusten. Hur kan man annars tänka kring,
ja,
när man ska sälja?
Alltså just det här, man får ju inte tänka med hjärtat alla gånger. Alltså gifta sig med en aktie och sådär. Men om det finns aktier i portföljen som år efter år går bra. Som, jag menar, mina Niber till exempel. Jag skulle inte få för mig att sälja dem bara sådär, utan då måste det hända någonting i företaget som gör att jag inte håller med längre. Alltså att jag tycker att nej, nu funkar inte deras verksamhet så som jag hade tänkt mig. Och då ska ju inte jag sitta där och vänta allt för länge, utan då är det bättre att jag säljer av den posten och köper någonting annat. Men det finns ju ingenting som hindrar mig från att komma tillbaka till Niber då, till exempel, någon annan gång i framtiden. Att behålla en aktiepost som man egentligen inte vill ha, det ger ju ingen bra känsla för magen heller. För det blir ju som ett sänke i portföljen eller någonting som man egentligen inte vill stå för.
Och du är ju en läsare av rang när det kommer till aktielitteratur, eller hur?
Ja, jag har många böcker i alla fall.
Ja. Men om du skulle ge något tips,
ja,
till den som är intresserad. Dels något nybörjartips kanske, och någon som, ja, kanske är lite mer erfaren. Vad skulle du ge för
boktips?
Jag
tycker ju bokserien som Marcus Hernhag har skrivit är jättebra, för det finns ju, den är ju, vad ska man säga, utgiven i olika steg, så att du har ju nybörjarboken och sen fortsätter du med aktieutdelningar och så vidare. Så att jag tror att det är bra böcker att läsa. Men det finns ju oerhört mycket beroende på vad man är intresserad av. Så finns det böcker inom trading till exempel. Och då är väl Tobbe Rosén en ganska bekant författare. Och sen finns det ju inom alla möjliga områden, om man intresserar sig för fundamentalarna, så finns det om företagsvärdering och allt möjligt. Så att, jag har ju en väldigt, vad ska man säga, bred bokhylla hemma. Jag är ju också väldigt förtjust i Warren Buffett, så jag har ju flera böcker om honom och hans investerande och hans liv och så vidare. Det har ju intresserat mig, men det kanske inte säger andra så mycket. Så att det beror alldeles på vad man är intresserad i. Och i det här kompendiet som jag har till min grupp, där har jag ju gjort en lång lista över olika böcker där jag har beskrivit dem i olika ämnesområden då, så att man lättare kan hitta vad man är ute efter.
Och slutligen då, vad tror du om börsen 2020?
Ja, alltså jag är ju en sån här som alltid är positiv. Så
då har du ju oftast rätt. Hittills,
ja,
har det varit
det
så.
Vet jag inte. Alltså de som alltid är negativa, de kommer ju förr eller senare ha rätt om också. Men
det var roligare på vägen kanske.
Ja, nej, jag köper ju aktier även när det går ner. Och tänker mig att resultatet av det kommer ju vara att jag kan köpa aktier till en billigare peng och fortfarande få utdelning. Och när sen börsen vänder, så hoppas jag att jag genom att jag har fler aktier än tidigare får en slags turboeffekt då när börsen går upp. Så det är klart, jag vill ju inte att börsen ska gå ner till noll och sådana här totala hemska ras och sådär. Men emellanåt så dippar ju börsen och då får jag nog se det lite grann som rea på
Är det så att du rent av sitter där och väntar lite på en dipp eller?
Nej, jag tycker det är roligt när jag ser plus på kontot varje dag. Men jag blir inte jätteledsen om det råkar dippa. Särskilt inte just då i dagarna jag vill köpa någonting, så gör det ingenting. Men skulle det vara en längre börsnedgång, säg 1,5 år eller så som det var efter finanskrisen, då gäller det ju faktiskt att bita sig i tungan och ha tålamod. För att en börsnedgång tar ju tag, men den håller ju inte i för evigt. Men det gäller ju att man har modet kvar, och det är klart man kan sälja av allting. En del gör ju det och sen så väntar de på när börsen vänder. Men det är så oerhört svårt att träffa toppar och bottnar, så att jag ger mig inte ens in i det, utan jag sitter kvar och fortsätter att köpa.
Fortsätter att köpa. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma.